Podplay.
En vårkväll 2017 ska 19-åriga Tova Moberg träffa sina kompisar. Men hon kommer aldrig hem. Det blir starten på en mordutredning som skakar hela Sverige. Även den hårdhudade åklagaren Christer Sammens.
För när polisen hittar Tovas gömda dagbok är det som att hon talar till dem från graven. Och det hon skriver där kommer Christer Sammens och hans kollegor att bära med sig resten av livet. Vi vill därför varna för att det här avsnittet innehåller otäcka detaljer.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
Nej, jag pratar direkt i telefon. Vill jag ska hörlura då?
Det är inte hela världen, jag har med fixan.
Han skiljer sig från många andra jurister. Christer Sammens har inte åklagaryrket i släkten utan växer upp i fosterfamilj. Med åren har han blivit en känd profil i Gävle som jämförts med professor Kalkyl och fått julkort av kändisbrottslingen Lars-Inge Svartenbrandt. Christer Sammens sticker också ut på andra sätt. Han bär sällan kostym, men gärna skinnväst. Och kör i många år en trasig Volvo som hans barn skäms för, men de 8 hundarna gillar.
Trasig Volvo, känner du igen dig i den beskrivningen?
Ja, till viss del kan jag väl göra det. Den är väl, för Volvon är väl utbytt mot en något bättre Toyota idag. Och hundar har vi kvar i huset. Och skinnväst händer det väl av och till att jag använder, ja.
Varför blev du åklagare?
Ja, det är lite grann av en kanske en tillfällighet det. Och när jag hade sett tingsrättsgöring så hade jag ansökt bland annat till åklageri och fick en förfrågan om jag ville ta ett ettårsvik. Och det svarade jag på. Sen trivdes jag med det och så fortsatte jag på den.
När tycker du att det är som mest frustrerande att vara åklagare?
Ibland, men om vi säger så här att man har ett ärende där man tycker att det ser ganska bra ut från början och tycker väl. Men sen kan det ju utvecklas på ett sånt sätt att det tar en annan ände av olika skäl. Då är det väl mest, kan det väl vara mest frustrerande. Man skulle vilja ha en övervakningsfilm som det visar sig att det är trasigt. När man kommer dit och begär den så visar det sig att kameran var trasig den där dagen.
Lite av den frustrationen kommer polisutredningen i det här avsnittet också att handla om.
Historien börjar den 13 maj 2017, en vanlig lördagskväll, då 19-åriga Tova Moberg ska träffa sina kompisar i Hudiksvallstrakten. Men hon kommer inte hem. När föräldrarna tittar in i hennes rum dagen efter är det tomt.
Polisen var nog ganska initialt inne på att man skulle hitta Tova. Och i och med det så skulle man hamna i ett mord. Och när man väl hade hittat Tovas kropp så då övergick utredningen. Ja, det var mig då som åklagare. Och den, så på så sätt så fick jag så att här komma att ta över den där utredningen.
Redan samma dag söker polisen upp 22-årige Billy Fagerström, Tovas pojkvän, av och till. Gården där Billy bor ligger utanför Hudiksvall. Två av hans kompisar är också där.
Redan i det där läget, ett antal omständigheter som gjorde att man ganska omgående kunde rikta misstankarna mot Billy.
Var han en person som du kände till sedan tidigare?
Ja, det gjorde jag väl inte. Jag har tänkt på det där efteråt. Jag har pöne. Och det stämmer nog ganska väl. Jag hade haft någon rättegång med honom som gällde ringa narkotikabrott. Där han var åtalad för bruk av om det var cannabis här. Och så att när jag tänkte efter så kom jag nog på att jag hade haft han i den rättegången. Nu var ju det ett sånt mål så att det är inte ett mål man lägger på minne egentligen. Men när jag började fundera så kom jag på att han var åtalad för det i det sammanhanget.
På gårdsplanen, en decimeter ner i marken, hittar polisen blod.
Vilken är din uppgift då som förundersökningsledare i ett sånt här tidigt skede i en utredning?
I det där läget då, att säga, så har man ju väldigt intensivt kontakter då med poliser och de utredare då som är utsedda att ha det här ärendet. Och det innebär väl att det fanns ju en utredningsgrupp som kom att jobba med det här, så att Jag hade ju naturligtvis kontakter med dem, där de då presenterade vad som fanns och vad man hade för olika uppgifter i ärendet. Och jag vill ju minnas att det var ju en hel del uppgifter man hade. Och i det läget så, ja, de presenterar ju och visar allt de har för mig. Och sen diskuterar vi då naturligtvis vidare hur vi ska fortsätta utredningen och så vidare i det här fallet. Man tittar om det finns exempelvis något förhör som omgående måste hållas, eller om det måste hållas något nytt förhör med någon eller så vidare. Så att, och så, det är ganska standard i sånt här läge, och så gjorde man ju även i det här fallet.
Som förundersökningsledare är åklagaren Christer Sammens den som bestämmer riktningen. Vad som ska göras och när. Och nu gäller det att få svar på frågan: vad var det egentligen som hände den där kvällen då Tova försvann? Versionerna går nämligen isär. Billy säger en sak, hans kompisar en annan. Men till slut berättar kompisarna att Billy har bett dem ljuga.
Här gick vi ju så att säga verkligen till botten med varenda omständighet som vi kunde, så att säga, vände på varenda sten vi hittade som gick att vända på. Jag kan ju ta som ett exempel, det fanns ju en uppgift från en pojke från Medelpad som från början hade trott sig se Tova på en hamburgerrestaurang 2 på natten. Det här ledde väl till att polisen, vi fick genomföra 10-20-tal förhör och vi fick ta bilder och liknande, och bara för att verkligen vara på det klara över att detta inte är en korrekt uppgift.
Tovas skolfoto sprids snabbt i medierna, och det här blir en av 2017 års mest uppmärksammade nyhetshändelser.
Mediaintresset som förelåg i ett sånt här fall var väl inte negativt ur utredningssynpunkt. Det snarare gav tips nog människor kanske att träda fram och inte vara rädda för att berätta vad de kände till. Alla tyckte det var oerhört graverande det som hade inträffat. Ja.
Tovas kropp hittas i en sjö nära Billys gård, 22 meter ut i vattnet. Den är placerad på en skottkärra. Där finns också en fälg, förmodligen ditsatt för att Tovas kropp snabbare ska sjunka mot sjöbotten. Runt skottkärran och fälgen har det lindat ståltråd och silvertejp. Det är så noggrant gjort att ståltråden till och med trätts genom skosnörernas hål i Tovas skor. Obduktionen visar att Tova Moberg utsatts för strypning, men dödsorsaken är en annan. Minst 20 slag med en hammare, de flesta mot huvudet. Mordvapnet hittas på sjöbotten i närheten av skottkärran. Runt kroppen finns ett bärband med lyftögla. Polisens teori: Tova skulle bara ligga där tillfälligt, sen flyttas. Av vem? Billy. För det är han som blir huvudmisstänkt för det brutala mordet.
Och vad fick ni för bild av Tova och Billys relation när ni hörde vänner och släkt och så?
Från början hade vi väl inte sån... Ganska naturligt så visste vi väl inte allt för mycket om det. Vi hade väl fått in uppgifter, vill jag minnas, från kanske unga föräldrar och anhöriga. Och förstod jag att de hade haft en relation. Vid den där tidpunkten skulle de inte längre ha det. Men samtidigt fick vi väl klart för oss att Tova hade ju varit hemma hos Bill den här aktuella natten också. Så att, ja, det var väl inte så vi förstod det då. Mm. Men sen började ju klarna lite mer och mer, och vi förstod att de hade haft en flerårigt långt förhållande. Och sen kommer det ju fram allt mer, och vi hör föräldrar och vi hör hennes bekanta och skolkamrater.
Billy svarar på alla frågor i förhör men nekar till brott.
Det var ju så här, om man tittar på utredningen, när det hade kommit en bra bit in i utredningen och vi hade, så att säga, fått klart för oss. Billy hade ju då högst ett antal olika tillfällen. Och han hade ju lämnat uppgifter i den här utredningen. Där man, om man säger så här, när man tittar på de uppgifterna så kunde man väl konstatera att objektivt sett, det isolerade, kan inte vara sanna eller rimliga det han säger. Det var väl ganska uppenbart för alla att han ljög. Och när man då betraktar en person som är misstänkt för ett mord, lämnar sådana uppgifter som inte är korrekta, då kommer man nog fram till att hans trovärdighet är noll.
Det finns mycket som pekar på att Tova mördats av sin pojkvän. Blodet på Billys gårdsplan visar sig komma från henne. Tejprullen, vars tejp har använts för att surra fast henne vid skottkärran, hittas i pojkvännens köksskrubb. Och så berättar Billy om skickade sms och mobilsamtal som det inte finns några spår efter. Men det går inte att rent tekniskt knyta hammaren, skottkärran eller kroppen till Billy. Så även om allt pekar mot honom är det inte säkert att bevisningen håller i domstol. Då händer något som skakar om hela utredningen.
Vi hittade dagboken och då började vi klara mer och mer med den. Man fick läsa då, jag vill minnas att det var dagboken och att det fanns även så kallade chattar, vill jag minnas.
Ja, mitt under utredningen hittar polisen Tovas dagbok. Den har legat noggrant gömd i hennes rum och missats av polisen. Hon har också sparat chattar mellan sig och Billy. Och det är otäck läsning. Chattarna är fulla av svartsjuka, hot och hat. Även om Christer Sammens jobbat som åklagare i många år är det här något som sticker ut.
Jag menar, jag reagerade väldigt starkt över just det momentet. Och man läste det där, vad som hade skrivit och hur man hade uttryckt det till henne. Ja, det fick de mig att reagera väldigt.
I en av chattarna har Billy bland annat skrivit: "När du fyller år ska jag spotta dig i nyllet." I sin dagbok har Tova bland annat skrivit så här. Och det är inte hennes egen röst vi hör nu, utan en inläsning.
Han säger att jag kommer dö. Jag vill inte dö. Det är så fucking orättvist. Jag vill inte dö för något han har gjort. Om jag överlever sommaren drar jag direkt. Jag är rädd hela tiden. Jag vågar knappt gå ut. Jag vill inte prata med honom. Jag vill inte se han igen. Men jag tror att han kommer döda mig.
Just den där skrivningen av det här sättet som han uttryckte sig till henne, det gjorde mig ganska bestört i det här sammanhanget, det minns jag. För jag tyckte det var oerhört tragiskt. Det måste jag säga när jag läste det där. Va. Det påverkade mig faktiskt. Även om det vanligtvis inte brukar göra det, men i det fallet gjorde det.
Jag vill inte leva så här. Men jag vill inte dö för honom. Han ska ej få styra mitt liv och välja om jag ska finnas eller inte. Han säger att om jag gör slut så dödar han mig. Jag vågar inte chansa.
Det hon beskriver är ju någonting som sedermera inträffar. Så man förstår ju att hon verkligen på något sätt har redan förutsett sin egen död i det här sammanhanget. Det var ju det som var tragiskt. Och ja, det berörde mig. Jag minns det. Jag hade läst det där, så blev jag... Den eftermiddagen var jag blev lite grann deprimerad utav att läsa det där. Det hände ju inte så ofta eftersom man själv har stött på. Man har haft en hel del sådana här fall. Men i det fallet så kände jag så faktiskt. Jag var ganska deprimerad av att läsa och ta del.
Billy och Tovas relation tycks även ha innehållit fysisk misshandel. Bara 2 månader före mordet anmäler hennes anhöriga honom för misshandel. Men Tova vill inte medverka i den utredningen. Hon är livrädd och säger att hon inte vill ställa till det för Billy.
Egentligen så kopplar man aldrig bort en sån utredning. Man lever med en sån utredning dygnare. Och det gör jag det. Mm. Men det behöver inte vara något negativt på så sätt. För att många gånger så kanske man... Ja, man stöter och blöter den här även på fritiden och funderar runt saker och ting. Och jag minns ju att under semestern, jag hade ju semester även då, var ju på sommaren då. Så jag satt faktiskt och läste, jag fick ju förhörerna med Billy, det var långa dialogförhör som jag läste då under semestern. Jag ägnade någon timme varje dag under semestern och läste del av förhör som hade hållit med. Så att jag var aldrig helt frikopplad från utredningen.
I polisförhören har Billy förklaringar till allt. Ofta så långsöka förklaringar att det blir löjeväckande. Den ena versionen efter den andra motbevisas. Utredarna som förhör honom uppfattar Billy också som påfallande känslokall. När polisen visar bilder av Tovas döda kropp reagerar Billy inte. Och när utredarna läser upp utdrag ur hennes dagbok härmar han henne med tillgjord röst.
Han var tämligen oberörd som vi uppfattade honom hela den här utredningstiden, hela den här häktningstiden som var ganska lång. Så det är förvånande. Han trivdes ganska bra som jag fick den uppfattningen den tiden han hade textat. Det var ju aningen förvånande.
8 indicier, från blodet till hur Billys mobil rört sig, pekar mot honom, oavsett vad han säger.
Och allt det här leder så småningom fram till att det kan inte vara någon annan än han som har gjort det. Och här kommer ju naturligtvis även då motivbilden som vi la ner mycket på. Var ju också en avgörande betydelse här.
Blev du förvånad över att han inte erkände?
Ja, vi var nog lite förvånade över hur han hanterade förhör. Han hade medgav väl att han hade haft ett visst narkotikamissbruk och lite sånt här. Men han hade väl aldrig varit, vad jag förstår, anhållen eller suttit hos häktad anhållen eller berövad friheten för något brott. Vi trodde ju åtminstone att han kanske skulle börja medge eller ändra det.
Hundratals artiklar skrivs om Tova-mordet. Det som har hänt upprör hela Sverige. Och för de som bor i Hudiksvall, en stad med 37 000 invånare, kommer det hela otäckt nära. Det märker Christer Sammens i sin vardag.
Jag bor ju själv i Hudiksvall. Här märkte ju jag av att vi människor, det på något sätt alla, de flesta är boende i den här stan och kanske hela kommunen, kände ju till och hade ju liksom följt med och visste vad som hade hänt. Och det kunde man inte undgå att märka själv när man rör sig i en sån här liten stad. Det är ju klart att alla visste att jag var åklagare i det målet. Att det förekom ju att folk kom fram och pratade och jag menar sånt där och undra. Eller.
Och sen väcker du åtal då i november 2017. Blir det någon skillnad under en rättegång när ett mål är så här uppmärksammat? Eller är det business as usual från alla involverade domare, advokat, åklagare?
Nej, alltså det vore väl förmätet att sitta och påstå att det här, att det inte är skillnad på rättegång till rättegång. Naturligtvis, vi blir det ju alltid lite speciellt när det är en sån här rättegång som är så väldigt uppmärksam.
Mm.
Det råder väl inget, det vore ju larvigt att sitta och säga något annat. Att man dels skärper till sig och dels allting vi kommer att processas, bearbetas, läggas fram. Att alla frågor som ska ställas kommer att ställas och så vidare. Det är ju klart att man är ju förberedd kanske på ett helt annat sätt än man många gånger annars är i en sån här rättning. Min uppfattning är ju kanske att då det gäller sådana här brott som framförallt mord. Då, man har alltså ett oerhört, jag känner att man har ett oerhört stort ansvar och även förväntningar från anhöriga och andra. Att det här ska bli bra. Tovas föräldrar var ju närvarande hela tiden. För de var ju naturligtvis en oerhört sorglig händelse. De var ju väldigt... De satt ju och tittade på bilder och tyckte väl att... Ja, hela den här tillställningen är ju naturligtvis fylld av dramatik och sorg.
Sveriges Television live-rapporterar på sin sajt. Minut för minut beskrivs exakt vad Christer Sammens, Billy, försvarsadvokaten och vittnena säger och gör i rättssalen. Läsarna kan ställa frågor direkt till SVTs reporter. Hur reagerar Tovas föräldrar? Är Billy lugn? Ett tecken på hur starka känslor mordet på Tova Moberg har väckt.
Kände du dig säker på att det skulle bli fällande dom?
Ja, det ska jag väl säga att jag gjorde. Alltså ofrånkomligt i sådana här mål så diskuterar man ju med kollegor, personer som man känner och som man har arbetat eller studerat med.
I februari 2018 dömer Hudiksvalls tingsrätt Billy Fagerström till livstidsfängelse för mord. Och i domen finns formuleringar som man sällan hittar i svenska domar.
Hanteringen av kroppen påvisar en känslokyla utöver det som vanligen kan ses vid mord.
När man sysslar med den här typen av verksamhet som jag och polisen gör som sysslar med grövre brott. Naturligtvis påverkas man väl som person av det, vare sig man vill. Jag vet ju inte, jag vill inte påstå att jag är en människa som har tappat tilltron till mänsklighet av den anledningen. Men jag har väl den uppfattningen att det finns ingenting som egentligen inte kan hända eller är främmande för människor att göra. Var man än tror gränsen är nådd så är det alltid någon som sträcker den ännu längre.
Billy Fagerström överklagar till hovrätten, vilket inte hjälper. Livstidsdomen står fast. Men rätten är inte enig. Ordföranden i hovrätten vill sänka straffet till 18 års fängelse. Om han hade fått med sig sina kollegor på det hade Billy kunnat vara en fri man efter 12 år.
Det tror jag nog många reagerat och varit bestört över och upprörd om det skulle ha blivit någon sänkning där man sagt att inte livstiden 18 år. Det här målet det finns ju liksom inte, det är egentligen en ganska sorglig, hela, vad ska man säga, ärendet är ju en väldigt sorglig händelse och sorglig historia. Så att det enda man kan göra är ju se till att rättvisan så att säga får sin gång i sådana här fall, och att polis och åklagare gör det de ska för att så att säga åtminstone då kunna återskapa någon form av rättvisa för målsägaren. För det är ju endast det vi kan erbjuda dem. Någon annan kan inte göra det än. Ibland är det ju så här när man sitter som åklagare och sysslar med saker och ting, så är det lätt att glömma att trots allt det jag sysslar med och det vi gör påverkar människor. Och när det då är ett sånt ärende med den digniteten och arten som händer, då förstår man ju vilken enorm betydelse det har att detta sköts på rätt sätt. Det är liksom den pressen man har. Och den är inte orimlig, den tycker jag man ska ha. Folk har rätt att ställa det krav.
Händer det att du fortfarande tänker på det här målet ibland?
Ja, det gör jag nog. För att det här var väl ett av de, om man säger mest, att man säger, ett av de mer dramatiska. Ja, jag vill inte bara använda för ord, men det här målet är väl ett sånt som man aldrig glömmer på så sätt. Ja, det finns väl några mål man inte gör det, och det här tillhör väl ett av dem som sticker ut kanske främst av dem man har haft.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Utdragen ur Tova Mobergs dagböcker är inlästa av Lo Falk. Intervjun med Christer Sammens gjordes på Beppo ljudproduktion. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om Jag var där till jagvardar@bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu. I nästa avsnitt av Jag var där får du höra historien som börjar med MeToo-drevet men slutar i teaterchefen Benny Fredrikssons död.